Lite seg röst.
Ska göra soundcheck.
Det rullar. Ja, men det var skönt, lite säljskvaller här när du kom in. Du, jag och Niklas Gossi här. Era vägar har ju mötts lite halvt så där indirekt.
Ja, väldigt väldigt inofficiellt. Så har vi något slags band.
Ja, men varit i samma svängar, och jag har ju en lite jobbig sak jag vill ta upp med dig här idag, Salar.
Spännande.
Och det är att jag har inte många motgångar i min karriär. Det har jag inte. Men två utav dem har varit två jobbprocesser där jag har blivit bortvald på grund av att du har gått före.
Det är väl inte jobbigt alls, det är bara ganska naturligt, eller?
Kommer du ihåg den första?
Det var på Red Bull, eller?
Jönköping 2007-2008, vi pluggade i samma klass då.
Mm.
Du och jag hade sett någon lapp där att Red Bull sökte en student manager typ.
Student brand manager.
Student brand manager för liksom Jönköping campus. Du kom fram till mig, fan, jag ska upp på intervju i Stockholm. Jag bara, ja, jag med. Okej, så var det du och jag, det stod mellan då. Åker upp till Stockholm, intervju där på Birgasgatan, där hade de hyrt någon lokal med han. Fredrik hette han, va, eller?
Han hette... Inte Fredrik, jag kommer inte ihåg.
Ja. Du hade intervju först, jag hade intervju hem, och sen satte vi oss i bussen på väg tillbaka. Så ringde de när vi var i färd med Linköping någonstans ungefär. Det ringde inte till mig såklart. Så vi satt bredvid varandra och ringde till dig. Grattis Salar, du har fått jobbet. Så att jag hörde lite doft att du hade fått det.
Ja, ibland händer det. Plötsligt händer.
En stjärnsäljare är kreativ, har hög aktivitet och passion.
Vi testar. Alltså dagens viktigaste valuta, det är ju tiden. Jag kommer ihåg när jag sprang mellan mötena, det bara rann över ryggen, och sen när jag kommer in där till tavlan.
Och så kom han in till mig och så sa han, det här är inte tillräckligt bra.
Jag tror jag var mindre berusad än vad ni var.
Var den här tjejen än tjänar, så tjänar hon för lite.
Nu stänger jag av.
Sala Rosandel, utöver att du har snuvat mig på jobb, har jobbat länge inom bland annat mediebranschen, Smart Media, Borg och Vili, och idag på Lendo som expansion manager. Och det är det vi ska prata om idag. Du är en hejare på expansion och internationalisering.
Ja, jag försöker i alla fall. Men tack för bra intro.
Ja. Läget?
Det är bra, det är bra. Mm. Det är mycket som händer, många bollar i luften just nu, men det är kul. Mm. Det är som det ska vara.
Mm. Du var ute igår och slirade lite, eller?
Jag tog två öl faktiskt. Och sen så kollade vi Liverpool ute i midsommarkrans.
Mm. Bästa laget genom tiderna, kan man nästan säga.
Nej, jag skulle inte säga det. Men väldigt, väldigt bra.
Internationalisering eller expansion. Men jag hörde ju av mig till dig. Det var egentligen när vi på Stjärnkällarpodden sa att nu ska vi gå international. Vi har liksom ett starkt brand i Sverige relativt, men ändå ett relativt starkt brand i Sverige inom sälj. Och har nöjda kunder i Sverige, nu vill vi gå internationellt. Så satte vi en plan för det, vi börjar med varannat inlägg på engelska och svenska på LinkedIn. Vi vänder oss mer mot utlandet, gör om vår hemsida etc. Vi insåg ganska snart att det här var trögare än vi hade trott, utifrån att vi har ett starkt brand i Sverige, men vi har inget starkt brand exempelvis i Tyskland. Och så vi valde att pausa den resan. Men i den processen så bjöd jag in det redan då. För att vi fick upp en massa frågor och behövde hjälp kring vår internationalisering. Så därför har jag bjudit in dig idag på det här temat. Vad tycker du man ska börja när man ställer sig frågan, ska vi gå internationellt?
Wow, riktigt bra fråga. Jag tror att precis i den fasen ni var just förra året, det är väl där någonstans man börjar forma idéerna också och kolla på. Vi har ett proof of concept, vi har byggt upp varumärket, det funkar bra. Hur kan vi expandera, hur kan vi liksom egentligen då öka omsättning, öka geografiskt och liksom komma in i nya marknader etc. Så att jag fattar ju logiken i att ni var där när ni gjorde det här.
Mm.
Och för att återkomma till frågan i sig, alltså det är ju väldigt många saker man behöver tänka på. Det är inte bara just, nu ska vi ut, utan vad är det för produkt vi har, vad är det för tjänst vi har, passar den i andra marknader, hur ser marknaden ut i storlek, vad kommer det kosta oss i både resurser, kapital, Alltså hur baserat då självklart på vilken typ av tjänst det här, som på Lendo där vi kör, då har vi ju en digital produkt. Då vill man kolla på vad finns det för marknader till exempel i Europa där man mäter liksom digital matureness. Finns infrastrukturen för att göra det här ens, eller finns det inte alls? Och det är ju bara en fråga rakt där, liksom, att även om låt säga Danmark skulle vara jätteintressant för oss, finns inte liksom infrastrukturen där, då spelar ingen roll hur marknaden ser ut.
Mm.
Sådana frågor kommer ju också upp. Det är lite annorlunda än just er tjänst och bolaget i sig. Mm. Då. Det blir ju väldigt mycket på nätverk och till exempel kunskap i språket tror jag skulle kunna vara väldigt viktigt. Om ni ska in i Tyskland, då kan vi inte prata engelska.
Nej.
Alltså inte alls på samma nivå. Men sådana saker tror jag man behöver tänka på väldigt mycket. Mm. Och det kanske var därför ni pausade, jag vet inte.
Du nämnde ju flera saker där man bör göra i sin analys. De hade ju inte vi riktigt gjort. Jag tror att vi kommer att gå internationellt i något skede, men vi insåg att sitter vi med ett möte med en säljchef i Sverige så har vi så otroligt mycket högre sannolikhet att göra affären i och med att vi har ett starkare brand och liksom mer närliggande referenser. Det finns mer att hämta här. Men vi har inte riktigt gjort analysen. Liksom, hur ser marknaden ut utomlands, utan vi kör det mer på. Så att jag tror att när vi gör det steget måste vi liksom mer, vem vänder vi oss till, vad gör vi, hur ser marknaden ut, och troligtvis också en rebranding.
Ja, men exakt. Alltså jag tror lite utav att man jobbar inom försäljning är ju också att nu chansar vi, nu kör vi, liksom, vi ser vad som händer. Så det är helt logiskt att ni gjorde så som ni gjorde. Men till exempel, men nu bara om vi bara tänker högt, så kanske hitta konkurrenter eller potentiella partners i andra länder som ni börjar jobba med därigenom. De kan marknaden, de har det här nätverket, de kanske behöver någonting som ni kan komma med som är unikt för Stjärncellerpodden.
Mm.
Och kanske komma in den vägen istället. Mm. För då slipper man göra det här, och jag tror att man båda delar skulle kunna ta ganska mycket vinning av ett sånt upplägg.
Mm. Är det vettigt att gå ut? Jag vet, ni som lyssnar har ju olika förutsättningar. En del jobbar säkert på SaaS-bolag, en del på tjänstebolag, en del kanske inte jobbar alls. Men ni har olika förutsättningar, och alla har nog säkerligen någon gång ställt sig frågan, ska man gå internationellt? Hur tänker du kring gå brett till många länder, eller ska man välja något specifikt land i taget?
Bra, jag tror att alla de som lyssnar har i alla fall ambitioner, det kan vi nog vara överens om. Där återigen, det är jättesvårt, men det blir väldigt breda svar på det här också, för att det beror på vad har du för produkt. Har vi liksom en produkt där man inte behöver tänka på det legala eller compliance eller infrastruktur etc. Ja, men då kan man ju gå hur brett som helst. Om man till exempel har någon slags simpel tjänst som man känner det här funkar ut i Europa. Ja, men då är det bara slå på stora trumman och så köra på.
Mm.
Men har man då en mer unik tjänst eller produkt som till exempel Stjärncellerpodden då, det är väldigt mycket baserat på språk och nätverk och liksom kulturen också, hur folk är i vissa länder, då skulle du definitivt fokusera på en marknad, komma igång och liksom proof of concept på att det funkar utomlands, och sen så kolla på nästa marknad som är ganska lik den här, och sen ta det steg för steg för steg.
Mm.
Liksom
Norge är ju den lättaste marknaden generellt för svenskar överlag. Liksom, och där är vi ju delvis. Så det vi har tittat på är ju alltså, efter att vi har gjort den här hemläxan jag pratade om. Vem vänder vi oss till? Vad gör vi? Alltså mer krispigt och eventuellt en rebranding. Att eventuellt antingen köpa ett bolag eller anställa någon som har ett lokalt nätverk. Låt säga i Holland eller motsvarande. Men att kulturen är ju en viktig del i det här. Liksom, hur kan man säkerställa att man får en kultur i hela koncernen? För du har varit med och startat upp ett antal kontor i Holland och i Schweiz i mediebranschen tidigare.
Mm. Kultur är riktigt svårt. Det är fruktansvärt roligt också. Men där blir det ju väldigt mycket på liknande kultur som den svenska. Det är inte jättemånga som har. Men Holland är faktiskt ett exempel på där det är ganska lik kultur. Men sen måste man ju alltid se till att anpassa. Det blir någon slags hybrid mellan hur vi är, hur vill vi att vårt bolag ska drivas. Men det måste också anpassas till den lokala kulturen. Men inte helt. Mm. Och det är där jag tror att det blir spännande, för då får man liksom, då hittar man nya saker i det bolaget, i det kontoret, där man känner att okej, det här ska vi ta med oss tillbaka till Sverige och jobba på. Sen tror jag generellt sett att man bör ha ett internationellt tänk allmänt. Vi gör ju inte allting rätt. Jag tror att definitivt man kan lära sig väldigt mycket av att bara alltid anse att här, vi kör en internationell kultur. Vilket språk pratar man på kontoret? Vilket internt språk har vi när vi kommunicerar? Vart kör vi vår kickoff? Alla sådana saker spelar ju roll för att få en internationell stämpel på bolaget. Håller man sig till Stockholm och bara liksom hänger här och bara pratar svenska etc. Men då blir det svårt att sätta någon slags yttre kultur eller liksom ta influenser utifrån. Mm. Vilka tar ni in för att inspirera era säljare och ert bolag? Vilka liksom gäster har ni i podden etc. Mm. Jag tror sådana saker bygger en grund för att man lättare kan ta till sig nya kulturer och även föra över sin kultur in i andra länder.
Mm. Ja, men intressant. Men just att finns det en risk att tappa sin hemmamarknad om, låt säga vi då, eller bolag som är starka i ett land specifikt, helt plötsligt börjar kommunicera på ett annat språk? För det såg ju vi, att när vi började kommunicera på engelska, så nu förstår ju de flesta svenskar engelska, ja, men vi fick mindre engagemang, mindre spridning, färre kommentarer och liksom färre hemsidebesökare på det. Från den svenska audiensen, och vi har i alla fall inte i nuläget muskler att ha liksom två separata marknadsavdelningar som pumpar tvåspråk, så det blev mycket engelska overall.
Ja, men exakt, men det är ju det som, det finns ju en risk i att om ni helt plötsligt börjar kommunicera bara på engelska, det är klart att det kommer påverka marknaden här, men det får vara en väl avvägd risk. Är vi villiga att ta den? Har vi ens möjlighet att gå internationellt just nu när vi har så pass skralt med muskler, liksom, att vi kanske inte har två möjligheter att ha två olika marknadsavdelningar etc. etc. Så det kanske faktiskt var så att det inte var läge, men det finns definitivt en risk i det. Jag kan bara kolla på där jag jobbar nu ändå. Vi har ju marknadsavdelningar i alla länder som jobbar specifikt per land. Det finns ingen som säger att allting kommer från Sverige. Vi har tech-avdelningen här bara, men där är ju språket engelska allmänt.
Ja, men vi samarbetar ju med Gova. Gova är ju en sales intelligence-plattform som hjälper B2B-säljare att bli mer relevanta. Så att man kan fokusera på rätt företag med rätt budskap. Och Gova hjälper ju säljare att spara tid och hitta ett mer effektivt arbetssätt. Hur gör de det?
Ja, men jag vill bara lägga in så här, speciellt i början av året är det viktigt att ha fräscha prospects och jobba mot rätt typ av kunder. Och Gova hjälper ju då till att hitta rätt företag. Så att man bearbetar rätt bolag. Och de har ju deras AI-drivna rekommendationer baserat på vår profil. Att man har rätt budskap. Att vi är pålästa. Vi använder det själva. Man pratar med rätt person. Alltså vi lägger ju ibland tid på fel personer. Vilket är väldigt kostsamt. Och det förbättrar kvaliteten i vårt CRM-system. Vi vet ju att det finns jättestora värden. Inte minst långsiktigt men även kortsiktigt att ha rätt data.
Och precis som Netflix och Spotify, ju mer du använder Gova, desto bättre blir det.
Ja, men Gova växer ju som tåget. 35 plus medarbetare och en jättestark kundtillväxt och hög kundnöjdhet. Så för att både få insikter om dina kunder prospect, men också prospektera. Det är de två delar som finns. Insikt och prospekteringsverktyg rekommenderar vi er verkligen att gå in på goava.com.
Ja, men vi samarbetar med Convendum, och Convendum är liksom det coworking spaces där vi har kontor på Vasagatan. Men man har även medlemskap så man kan hänga runt på alla Convendum. Och då finns det ju sedan tidigare 11 locations i Stockholm och en i Göteborg. Men de har grejer på gång.
Ja, men i år så öppnar man ju då 5 nya, bara 4 i Stockholm och 1 i Palma. Och vi älskar ju verkligen att sitta på Convendum. Dels utifrån att det är schyssta lokaler. Det är frukost varje dag och det är after work på fredagar. Men också nätverket ska man inte underskatta. Vi gör ju mycket business med andra. Och utöver det så har vi vårt kontor här. Och att vi har våra konferenser.
Exakt, så man får ju liksom allt i ett. Så att om du är intresserad av att liksom få lite ny inspiration i din liksom vardag. Kolla in convendum.se. Kom på ett besök. Kolla in lokalerna.
Ja, och sen tror jag på liksom att vara mer nischad i det man gör. Jag tog, Per Lange pratade ju mycket om det, att liksom välj en vertikal. Och det, ni har såklart olika förutsättningar som lyssnar på det här, men jag tror mer att här, om vi väljer ett land och så väljer vi liksom en vertikal snarare för att komma in och få ett antal referenser där och bygga kring det, än att man liksom försöker hitta någon bredare approach. Alltså säljträning kan ju vara väldigt brett, men att man hittar en nisch och kanske en vertikal. Vad tror du om den typ av tänk?
Det är ju, alltså där tror jag att de lyssnarna som lyssnar just nu, som har jobbat i ledning och i styrande positioner, vet något. Man brukar fokusera på core business. Det vi är riktigt, riktigt bra på. Det här vet vi, det här kan vi innan, utan det här är liksom vår bread and butter. Det är den produkten man oftast då ska gå in i en ny marknad med. Och det gör vi också liksom till exempel på Lendo. Mm. Så att, absolut. Mm. Det tycker jag personligen är väl, helt rätt att göra. Och sen även när man är i en marknad, när man är i en, behöver inte vara utanför Sverige, men även fortsätta fokusera på, ja men 75% av vårt fokus ska vara på vårt core business, bread and butter. Vi tar ingen risk i det här. Sen så lägger vi lite 15% på en annan, 10% på en annan fokus då.
Mm. Jag förstår. Kommer du ihåg förresten, nu nämnde jag början den första gången du snuvade mig på ett jobb. Kommer du ihåg den andra gången?
Andra gången, vad vi gör, det är mer relevant va? Det var ett säljjobb, ett mediesäljjobb.
Ja.
Det trodde man inte.
Nej, jag okej, nu kanske det låter som att jag tror att jag är världens bästa, men jag var inte en bra säljare. Vi var bra på telemarketing, men jag hade aldrig jobbat liksom business to business. Så jag var ju på en intervju på Smart Media heter det va?
Ja.
Så samma dag, jag var arbetssökande då, jag sökte massa, hade jag gått och slingat håret, alltså färgat håret som jag gjorde på den tiden. Och jag hade gått till en ny frisör och jag har ju lite, man kanske inte ser det, men lite ginger pigment. Så det hade blivit något fel i liksom blonderingen, så jag hade helt gult hår när jag gick på andra intervjun där på Smart Media. Så det var till och med som så att liksom när jag satt i väntrummet kom folk ut och tittade på mig. Snacket hade väl gått där inne att här är en kille med gult hår som är här och söker jobb. Såg förfärligt ut. Och jag fick också frågan, kom jag ihåg, sälj den här pennan.
Fick du frågan sälj pennan?
Ja.
Väldigt, väldigt spännande. Vad sa du? Kommer du ihåg det?
Ja, men jag tror att jag fuckade upp på den. Jag har fortfarande inte fattat riktigt vad man ska svara på den. Den mest klassiska. Vad ska man svara på den?
Men lite som i filmen, va? Skapa en situation där man behöver en penna och sen säger här, varsågod. Liksom. Ja. Vad du vill betala. Men...
Du får 10 000 om du skriver ditt namn här.
Ja, exakt. Så får du sälja den för 10 000 en krona så tjänar du. Liksom. Det måste ju vara något.
Ja, men jag fick inte jobbet som mediasäljare då, 2009-2010. Och så kom du in och tog det då.
Ja, men återigen, det är väl så här... Kanske chockande för dig, men inte för andra. Jag är mest chockad över att du ett hade hår då och att du sen valde att blondera eller gulfärga
det. Ja, men det var jag ju innebandy i looken. Jag var ju innebandy page, men det var ju det som gällde. Ja, nej, men det är alltid inte glass och bananer. Man har haft sina motgångar.
Man blir väldigt starkt av motgångar. Det blir man också internationellt alltså, när man åker på nitar.
Men nu har vi pratat mycket strategi och strategiska frågor kring inför och under när man går utomlands. Men om man tar ner det till liksom säljgolvet mer, eller vad man nu sitter på eller vad man nu kallar det. Liksom, hur ska man tackla kulturella skillnader?
Jag har två exempel som jag skulle kunna köra. Bland annat när vi var i Schweiz och jobbade på även på Smart Media där. Där kommer jag från en i Sverige där man, när man tilltalar varandra med förnamn och det spelar ingen roll vem det egentligen är. Det är inte, man niar inte och man kör inte efternamn eller titlar. Det var något jag verkligen fick lära mig när jag skulle gå på mitt första säljmöte med en av våra säljare. Då kliver jag in och så märker jag att det här är lite stelt. Och så ska jag komma in och försöka liksom lätta upp stämningen och bara kör mitt först främst på engelska. Struntar helt och hållet i tyskan. Tilltala personen i fråga med förnamn och bara allmänt körde liksom en säljpitch som man gör vanligtvis i Sverige. Och det gick ju inte jättebra kan man säga så här i efterhand.
Men, hur blev det i mötet då? Blev han arg eller sur? Eller?
Nej, men det blev mer och mer stelt för varje ord jag sa i stort sett. Och så märkte jag väl av någonstans i det här att nu går det åt skogen. Och då skulle jag ändå komma in som en ny försäljningschef och visa visa liksom vad skåpet ska stå. Men där fick jag verkligen lära mig att okej, sådana kulturella skillnader finns i vissa länder där man vissa saker kan man bara inte släppa på. Är det traditionellt och man använder vissa titlar etc. Då är det bra att fortsätta göra det. Till exempel Schweiz och Österrike är också väldigt likt klimat. Sen om man till exempel, ett annat exempel som jag kan köra är i Holland. Jag skulle starta ett bolag som vi jobbar inom Express transporter. Då körde vi canvassing. Så att du bara ringde i ett höghus med massa kontor. Bara kallringde alla dem. Och då körde jag på väldigt, väldigt knackig holländska istället. Men använde det till en styrka. För då var det bara liksom att kallringer, hej Saler heter jag. Jag söker den och den personen.
Får man en pitch på holländska?
Nej. den är förringd.
Nej. Lite äsch.
Putting me on the spot. Goedemorgen Thomas, u spreekt met Salar van Special Delivery. Ik ben op zoek naar bla 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 bla. En så typ kör man. Hur som. Men den var ju väldigt positivt. För i Holland är de vana vid att ha en väldigt stor internationell publik. Det är väldigt mycket experts där. Och så de uppskattar ju bara att du ens försöker. Mm. Därför var det väldigt positivt att liksom bara ens försöka köra. Och sen så med väldigt bristfällig holländska etc. Det var ju så jag fick lära mig språket. Och jag vet att jag fick väldigt många fler möten allmänt för att de uppskattade att man försökte.
Jag kan relatera när jag var utbildningsstudent i Japan. Det fanns ju väldigt mycket kulturella skillnader. Även om inte jag var i businesslivet så var jag studentlivet. Och det fanns för- och nackdelar att bryta det. Alltså jag spelade ju fotboll, jag var enda gaijinen, alltså utlänningen. Och då var det så strikt att innan vi fick träningstiden så fick man inte kliva på planen förrän ledaren, alltså lagkaptenen, gick på planen. Ingen fick lämna omklädningsrummet förrän ledaren hade gjort det. Och jag som är uppväxt i en annan kultur gjorde ju de där misstagen hela tiden. Vilket gjorde att de också började ifrågasätta deras sätt att se på saker och ting. Och började uppskatta, fast att man kanske inte behöver sitta och vänta tills att lagkaptenen ska vara klar i duschen innan man får gå.
Ja, men det är väl ett bra exempel på att hur man faktiskt kan bidra också i det kulturella. Sen tror jag väl, det beror väl på...
Sen fuckade jag upp så många gånger också när jag gjorde bort mig. Men vi brinner ju för att göra arbetslivet mer informellt. Alltså, jag kommer ihåg när vi pluggade, jag läste en kurs i tyska. Och då skulle man skriva liksom affärsbrev där det liksom var viktigt på stavelsen vilket ord. Jag tycker att affärslivet behöver moderniseras. Jag tycker vi kommer långt i Sverige och att det behöver inte vara så jäkla allvarligt. Men det kan ändå vara seriöst. Man kan få ihop de där delarna. Jag tycker vi har kommit långt i Sverige med det. Och jag tror att det är en edge som vi kan nyttja i att komma ut och liksom göra arbetslivet mer informellt på vårt sätt att vara. För det, alltså det där stela mötet i Holland, eller liksom det här, vem fan mår bra av det?
Nej, jag är helt
alltså så här, världen förtjänar någonting bättre. Vi har hållit på ett sätt, hierarkier har funnits i alla år, herr, fru, fuck that liksom. Förstår mig rätt? Vi behöver det mer informella, och där tror jag att vi i Sverige kan ha en USP.
Ja, jag jobbar just nu i Portugal för Lendo. Och där har vi väldigt tydligt den hierarki som man behöver följa. Men så länge man följer den så kör jag på som precis hur jag vill. Jag kör väldigt mycket så här sliskigt och säger att nice to see you again my friend, liksom etc. etc. Och det uppskattas väldigt mycket. Jag tror att det blir liksom en frisk fläkt i den halvt stela bankvärlden i Portugal.
Säger du så med den rösten också? Nice to see you my friend.
Alltid.
Det var sliskigt.
Ja, men det är lite sliskigt får man vara ibland. Men ofta typ att släppa på garden, få dem att släppa på garden, snacka lite mer om privatlivet med du liksom utanför, vilket de aldrig i stort sett gör. Nej. Den är väldigt väldigt stelt även internt och externt. Men när man kör middagar liksom inte bara sitta och prata 3 timmar om framtiden, utan så här, men jag vill bara veta vem du är Thomas och bygga liksom, exakt som man gör inom försäljning och ser minst som en kam liksom att där, du och jag kommer jobba ihop i 3-4 år nu framöver. Jag vill veta vem du är. Jag vill liksom att du ska kunna vända dig till mig i inte bara business-sammanhang. Där märker jag en väldigt stor skillnad i den approachen som, som jag har haft i det här fallet då, i Portugal kontra hur man egentligen beter sig lokalt där. Mm. Det har varit i det här fallet väldigt framgångsrikt. Mm. En grej jag tycker man ska använda väldigt mycket mer när man går internationellt än vad jag tror vad man gör per idag, det är att kolla på det nätverket man besitter. Väldigt ofta så har du i ett eller två steg väldigt stort nätverk i lokala marknader som man inte ens har någon koll på. Jag kan dra ett exempel på, för 2 år sedan så skulle jag försöka boka massa möten med banker i Portugal. Och jag började med LinkedIn liksom. Jag nästan LinkedIn-spammade folk och la till och självklart liksom på en vettig nivå. Men jag började märka att väldigt många av de här var kopplade till min kompis Andreas som jobbar på Swedbank. Och då tänkte jag, men varför, vad är det som händer där? Så jag bokade en lunch med honom, frågade honom rakt ut, vad är det du gör? Varför har du så mycket bankkontakter i Portugal? Då visade det sig att han på Swedbank var relationship manager. Vilket innebar att, alltså för Portugal, vilket innebar att är det portugisiskt bolag som startar någonting i Sverige, då kontaktar de honom och han hjälper dem nå ut till marknaden här. Och har vi svenska bolag som då är bankkunder hos Swedbank som vill ner till Portugal, då hjälper han dem liksom att introducera dem till rätt kontaktpersoner. Och det är makalöst bra, för direkt för 3-4-5 mejl av honom såg till att min första resa blev bokad och jag satt med de allra största bankerna. Det var ju en grund i att det faktiskt blev Portugal, det var inte bara det, men självklart så att vi liksom lyckades bygga upp ett väldigt bra nätverk direkt och fick väldigt bra kontakt med banker då, som är vitala för den affärsmodellen som vi kör på Lendo. Den tyckte jag var helt makalöst bra. Så tack Andreas Nilsson i Danske Bank förvisso, men ändå.
Ja, men det är otroligt lätt att, det gäller som en försäljning också, alltså att man ska in med nya loggor och gå kallt liksom, istället för att titta vilka känner jag, vilka kan jag jobba med genom med intros. Otroligt relevant.
Absolut, och jag tror att man bör kunna liksom, dels bör man kunna bygga upp ett nätverk, men också just använda det här. Fan, Thomas jobbar med den här, jag har ju sett att han känner honom eller henne eller vem det nu är. Och bara, men du, kan inte du skicka ett intro för min del? Och man kommer så pass långt med det.
Mitt bästa tips jag fått någonsin apropå en utländsk kontakt, det var en kille som heter Nastorovia.
Okej. Okay.
Nej, jag kommer inte på fan vad han heter. Det står helt still. Men Nastorovia kan vi säga att han heter. I Ukraina när jag var där på fotbolls-EM. Vi sprang på honom när vi letade efter vägen till vårt hotell, jag och Bolin. Och han visade vägen. Det var ungefär 3 kilometer som han gick. Vi var helt fucked up och sa att jag kommer att hämta er dagen efter, så ska jag visa er Kiev. Dagen efter kom han och hämtade oss, visade oss Kiev. Dag efter dag bara tog hand om oss som att han vore guide. Vi började undra, vill han ha pengar? Vill han råna oss? Vad fan är det här? Och han bara gav oss allt och liksom, vi blev asbra polare sista dagen. Så jag kör ut till flygplatsen. Och så frågade han, varför har du gjort allt det här? Thomas, I invest in people.
Fan vad bra alltså.
Det var liksom, poletten föll ner. Han hade inte bett om någonting, vi fick knappt bjuda på lunch. Jag älskar ju honom och vi har lite kontakt fortfarande när jag jobbar med business. Jag är tacksamhetsskuld till honom. Som att investera i människor insåg jag värdet. Jag gör inte, jag har aldrig gjort det, men jag insåg.
Helt rätt, helt rätt. Alltså det är ju perfekt.
Men för att avsluta, vad händer framöver?
Jag kommer faktiskt, troligtvis då det här avsnittet kommer sändas, har bytt jobb till ett nytt företag, ett scale-up som heter Baymingo, där jag går in som operativ chef och vi ska då ut i Europa, så det blir väldigt, väldigt spännande. Sen kommer jag fortsätta med mitt sidobolag som jag äger ihop med några andra som heter Skogen Baby, där vi producerar hållbara babyprodukter, bland annat våra plastfria nappar. Mm.
Jag har köpt ett gäng till vår dotter Celine, så de är snygga och hållbara, eller hur?
Ja, exakt. Men alltså, det är en rolig grej, rolig produkt att jobba med. Där det inte bara är fokus på att vi ska ut och tjäna pengar. Självklart det finns en affärsidé också, men att man gör någonting som faktiskt hjälper världen, alltså en napp i taget. Vi minskar ju plastsvinn och liksom allt, hela det tänket finns där. Så att det är faktiskt nästan ett, liksom ett sidoprojekt som bara är väldigt roligt att göra.
Mm. Jättekul att ha dig med i Stjärnkällarpodden, Salar. Hur kändes det?
Tack så hemskt mycket. Det var superkul att få vara här igen. Ska sägas. Kul att snacka med dig. Och fan, nu kör vi.
Vi har ju faktiskt en sak. Jag har pratat om att du har vunnit mot mig. En sak som jag vinner mot dig. Det är att du, jag och tre andra kompisar, vi har ju en investeringsklubb.
Ja,
det vill säga när årsskiftet sätter in 1 000 spänn i månaden på varsitt Avanza-konto. Och så jämför vi vem som har mest varje månad. Och ja, hur går det där?
Nej, det ska jag faktiskt säga. Där går det nog mycket, mycket bättre för dig än för mig. Jag är allmänt dålig på börsen. Jag vann i för första halvåret, det ska sägas. Men sen vet jag att de här krypto eller vad det heter har gått ganska bra för din del i sista.
Ja, fick jag sista ordet då?
Ja, du kan få den.
Tack ska du ha.
Tack så hemskt mycket.
Puss.